Skam dig, Norge. Sverige er rasende efter besøg i Det Hvide Hus. Er mandekrisen patriarkatets skyld? Forskere i Sverige og Norge er uenige. Og danske kvinder, vil de tilbage til kødgryderne, eller?
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Hva tenker dere på for tiden, Åsa? Hva er det som har fylt hodet ditt nå den siste tiden?
Altså, jeg vaknade i morse og kände mig ledsen og forstod først ikke riktigt varför, men så kom jeg på at det er idag når vi spelar in det her programmet som rättegången mot Joakim Medin startar i Turkiet.
Vem menar det?
Det är den här svenska journalisten som sitter fängslad och riskerar 12 års fängelse. Där på grund av sin journalistik, det är det han är anklagad för helt enkelt. Mm. Det han har skrivit om Turkiet och om den kurdiska frågan.
Men han är väl tilltalt för terrorism, ikke? Alltså för att stödja PKK? Eller vad?
Och bevis, den så kallade bevisföringen är hans i Sverige fria journalistik. Men det som är intressant här, det är ju... Alltså, vi journalister har ju länge undrat, det var så märkligt att han greps direkt när han kom till Istanbul för att han skulle bevaka upploppen där, demonstrationerna. Hur är det möjligt? Var det så att turkisk säkerhetstjänst visste om att han var på väg och hur kommer det sig i så fall? Och till exempel så Dagens Nyheter nu, respekterade journalister menar att det är möjligt att Joakim Medin är offer för samarbetet mellan svensk och turkisk säkerhetstjänst. För det här var ju ett krav som Turkiet ställde på Sverige för att vi skulle få bli medlemmar i NATO. Att man ska dela information om så kallade terrorister. Och terrorister, och bland de så kallade terroristerna ingår då tydligen kanske även journalister. Oj. Om det här stämmer så är ju Joakim Medin fängslad på grund av att svensk säkerhetstjänst har samarbetat med Turkiet, och då är det den största rättsskandalen i svensk historia. Det här vet vi inte än, men det är så här vi pratar i Sverige, i respekterade medier.
Men detta är ju nästan existentiellt, jag förstår varför du vaknar och lejer dig. Alltså om detta skulle stämma så är det sån att en kans på spissen si att Sverige offrar en av sina egna?
Det kan man verkligen säga. Och jag tänker, vi som var kritiska till det här, hur Sverige plötsligt bestämde sig för att utmåla Turkiet som en demokrati under den här NATO-processen. Mm. Och hur alla vi som ifrågasatte också de här nya liksom lagstiftningarna som har att göra med yttrandefrihet eller som har att göra med att i svenska medier får ju inte längre publicera saker som regeringen uppfattar hotar samarbetet med andra länder och sådär. Alltså protesterna var minimala, kan jag säga. Mm. Journalister pratar ju liksom alltid bara för oss själva i uppfattningen att folk fattar inte vad sådana här inskränkningar betyder. Men nu kanske man gör det. Vi får fortsätta följa den här rättegången så länge den pågår. Men det är alltså 12 års fängelse som Joakim riskerar här.
Men vad tänker du på, Hassan?
Jamen, alltså, jag är meget tæt på min familj. Alltså, ja, det är liksom här det udspiller sig för tiden. Som vi talade om i sidste uge, så blev min datter jo konfirmeret, och det är en långt större begivenhet för mig än jag trodde det ville vara. Det har påvirket mig intenst. Alltså, det är jag synes det var smukt och vad heter det, meget bevægende, och ligesom se hende der stå frem som voksen, jo. Og det er jo det, ritualet går ud på, men det var jo også det, der i praksis ligesom udspillede sig, da vi ligesom gennemførte det her ritual og den efterfølgende fest. Så det er helt klart det, der har fyldt for mig det allernæreste.
Nu får vi gratulere dig og Sonja så mycket. Hvad tænker du på, Hilde?
Åh, det er jo så mye hele tiden. I dag har jeg faktisk bursdag. Men jeg tænker lite på det, men det som er at jeg tænker ganske mye på livet i sånne dager. Mm. Det er på en måte en spoling i livet. Og den setningen jeg tror jeg tenker oftest om dagen er man måste jamføre fra mitt liv som hund, og alltid gjør det, og da kjenner jeg
hver dag. Hva betyder det?
man måste jämföra betyder man må sammanligna. Det är den fantastiska Hallberg-filmen Mitt liv som hund. Og denne hunden Leica som blir sendt helt alene opp i verdensrommet.
Den ryske hunden, ja.
Den russiske hunden, og den setningen, den tenker jeg hver dag, ikke fordi at jeg har behov for å jamføre, men fordi at jeg tenker at vi er så ekstremt heldige i vår del av verden. Og det har jeg tenkt i dag også. Så det, det har fylt ganske mye.
Nej, det är fint med lite ödmjukhet. Men vi är ju faktiskt i den åldern nu att när vi fyller år så blir vi äldre.
Ja, men det, det har jag nog alltid blivit då.
Ja, men på ett alldeles särskilt sätt.
Ja. Ja, det kan du säga. Torsdag för en uke sedan troppade den norske delegationen med statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister och tidigare NATO-generalsekreterare Jens Stoltenberg och ambassadör och tidigare utrikesminister Anniken Huitfeldt upp i det vita hus. Jag var nervös på förhand som dere kanske husker och så har sån.
Ja,
spørsmålet, ja.
Varför var det det egentligen det jag funderar på?
Herlighet så galt det kunne gått. Eller det, det kan vi diskutere om hvor galt det gikk, men jeg var
men hva
nervøs.
Trodde du skulle kunne hende din verste mareritt?
Nei, men min verste, mitt verste mareritt hver gang det skal skje noe i det hvite hus som helt uforutsigbart. Og jeg tror det var mangelen på kontroll da, at vi vet ingenting om hva som kommer til å skje. Men, hva skal vi si nå? Skal vi puste litt lettere ut? Ingen nye land ble truet om blir annektert under møtet. Ingen ble skjelt ut, som vi kunne se. Men la oss høre hvordan Det Hvite Hus presenterte dette møtet på YouTube.
We have Jonas Gahr Støre here, who is the Prime Minister of Norway. He's a great gentleman, highly respected, beloved in his country.
I appreciate, Mr. President, the spirit and the tone of this conversation, which has been confirmation of a very strong partnership.
Mr. Prime Minister, it's an honor to have you at the White House. Thank you very much.
Men Åsa, du fulgte dekningen i blant annet VG og andre norske aviser, og hva så du?
Jeg tykte faktisk at det var litt genant å følge norske medier. Alltså ni var så till er att ni var välkomna till Vita huset, att ni liksom, ni betedde er som om klassens snyggaste kille hade tittat på er. Alltså det var höga tjut och ett spritt i kroppen som jag tyckte var ganska genant med tanke på vem det faktiskt var som ni skulle träffa. Jag kände så här, vilket dåligt självförtroende Norge plötsligt visar upp, och man blir så här glad över den här inbjudan att få träffa den här mannen. Så kände jag. Men okritisk rapportering på ett sätt som jag inte tror skulle vara möjlig i Danmark och Sverige faktiskt.
Vad säger
till en början i alla fall. Ja. Eller vad säger du, Assa?
Jag hade inte varit mer trygg hvis det hade varit den danske utrikesminister Lars Løkke Rasmussen der hade varit inviterad till det hvide hus, det vil jeg lige indskyde. Men så vil jeg sige, jeg forstår, altså, det var en særlig stemning. Altså, det er jo egentlig første gang, vi ser et statslederbesøg, som er behæftet med så mange positive vendinger. Altså, man tænker lidt, hvad er det, Trump skal med Norge, siden han er så begejstret for nordmænd, som han siger, meget smukke mennesker, ikke? Pludseligt. Altså, hvad er det ligesom, han vil med Norge? Altså, hvorfor har han en så intens interesse i at være på god fod med den norske regeringstop? Det forstår jeg ikke.
Og
så, men så bemærker jeg jo også, at ja, man kan jo sige, at Støre ligesom, man kan jo sige, der er en, jeg forstår, at svenskerne er voldsomt kritiske over for det her statsbesøg, ikke? Altså, jeg hører det på Åsa, så kan man jo også læse den svenske redaktør Volodarski, som kritiserer Gahr Støre, ikke? For at slikke røv på Trump, altså med andre mere diplomatiske ord, men dog det, ikke? Og det er en hissig retorik, og jeg kan også godt se, at Støre måske begår nogle retoriske fejl, men der er jo ikke nogen, altså der er jo ikke nogen særskilt underdanighed, altså alle er jo, hvad hedder det, det er jo med skælven, at man ligesom besøger Det Hvide Hus, fordi man aner jo ikke, hvad man skal konfronteres med, og hvordan det vil udspille sig. Og det er jo også Trumps agenda, helt sikkert.
Ikke? Dette var du viser til Peter Wolodarski, som er chefredaktør i Dagens Nyheter, som langer ut mot Norge og mener vi bør skjems.
Ja, det må man
sige.
Ja. Mm. Ja.
Ja, han, alltså Peter Wolodarski pekar ju på det här att han menar att Norge smickrar Trump och kliar hans ego istället för att skicka pengar till Ukraina, så att han liksom ställer ena mot andra här. Men jag kan... det var som att för en liten stund så glömde norska medier bort att man skulle besöka en president som hela världen fruktar och föraktar. Det var som plötsligt ett annat tonläge, tycker jag. Jag menar inte att man ska skriva med krigsrubriker varje gång någonting har att göra med Trump. Jag tillhör inte dem, men jag tyckte ändå att det var faktiskt lite konstigt. Framförallt så funderar jag på det här att man efteråt beskriver mötet som succé, det var väldigt lyckat, det var stora framsteg, men jag förstår fortfarande inte vad de här framstegen bestod i.
Jeg kan komme med en liten bekjennelse her, fordi jeg faktisk ikke orker å lese noen ting om selve møtet.
For du tykker det var pinsamt du også?
Ja, eller jeg orker ikke å se hvordan det blir fremstilt, fordi jeg blir pinlig berørt. Men det som jeg har tenkt etterpå, er at det er diplomater som er på jobb her. Mm. Diplomati ser sjelden stilig ut.
Diplomati, jo, det forstår jeg også.
Ja, men jeg skal bare si det, fordi det betyr at, og det vil jeg egentlig helst ikke vite hvordan det ser ut, jeg vil bare det skal virke. Og på ett nivå så tenker jeg at dette møtet her virker på den måten at man ikke liksom havner ut i en eller annen form for shitstorm. Hvis du sammenligner for eksempel med møtet med Zelensky, som er noe helt annet, skal ikke sammenlignes på noen nivå, nei, så var det ikke to diplomater som skulle møte Trump. Det var en som sitter i en ekstremt krevende situasjon, og har først og fremst et behov for å få ut sitt budskap. Og det er ikke sånn denne typen møter er, og derfor vil jeg egentlig heller ikke se hvordan det spiller seg ut.
Men min poeng her er at den norske delegasjonen kan bete sig på ett sätt, men norska medier behöver inte bete sig på samma sätt.
Men det var därför jag inte orkar se.
Det är det som är min poäng här. Mm. Och jag tyckte så här, tydligen vad jag förstår så kom norrmännen lite försenat till det här mötet, och då så kan man läsa i VG: åh, den amerikanska presidenten väntade på oss.
Vad gjorde han?
Alltså norrmännen kom lite för sent. Och då väntade ändå Trump. Han väntade på oss. Han väntade på. Alltså det var, jag trodde inte det var sant när jag läste hörde melodin liksom i rapporteringen.
Men jeg har lyst til å gå litt i dybden av denne kritikken til Peter Wolodarski.
Jamen, jeg vil faktisk gerne sige noget om den kritik, fordi jeg synes, den er interessant. Ikke? Han har jo tidligere været ude i en kritik sammen med chefredaktøren for den danske avis Politiken, hvor man er gået rigtig hårdt til Norge for ikke at støtte Ukraine med finanser. Ikke? Altså, to søsternationer, store aviser, har i en fælles erklæring kritiseret Norge, som vi måske husker, ikke? Interessant nok, ikke? Men det, han siger i kritikken her, at det her besøg er, at hvis han var nordmand, så ønskede han ikke, at Trump skulle tænke på Norge, og derfor skulle man have været blevet væk fra dette møde, ikke? Det vil sige, man skulle ikke gå derover og kritisere Trump, fordi det ville jo skabe negativ opmærksomhed, går jeg ud fra. Jeg tænker, en afvisning sikkert også ville gøre det, og det bedste, man måske kan gøre for ligesom at ryge under Trumps radar, det er at tage over på et meget venligt, meget kort statsbesøg, og så skynde sig hjem igen og håbe på, at der ikke sker yderligere. Ikke? Men altså, for ligesom at følge op på den her måde at agere på globalt set, ikke? Så har den svenske kronprinsesse netop droppet sit besøg i Grønland på grund af Trump.
Ja, er det virkelig på grund af Trump?
Ja, altså det, som informationschefen ved det svenske hof siger, er, at med tanke på situationen lige nu, er det ikke aktuelt. Ikke? Altså situationen i forhold til Grønland. Ikke? Og så konkluderer danske BT, at den svenske kronprinsesse dropper Grønland på grund af Trump.
Okay, jaha, interessant. Det havde ikke jeg fået med mig. Ja.
Og det handler jo om, at der er de her besidderske udmeldinger, ikke, fra den amerikanske præsident, og det ønsker man ligesom ikke som svensk at gå ind i. Ikke?
Nej, det er lige sandt.
Men det er jo lidt den samme måde at agere på, at man stikker hovedet i busken. Vi ville da i Danmark, og sikkert også i Grønland, have ønsket, at Sverige netop havde markeret en loyalitet eller solidaritet ved at møde op i Grønland med en svensk kronprinsesse. Ikke?
Og Sverige har jo stukket hovedet det i sanden før, som vi vet historisk. Og dere klar for en liten fotnote her? Du sa, Hassan, at dette presset fra den svenske og den danske sjefredaktøren mot Norge for å legge mer penger på bordet til Ukraina, den kom parallelt. Først begynte den danske, og så kastet den svenske seg på. Og på mange måter så kan man si det virker. For det kom mer penger på bordet. Om det kun var på grund av press utenfor, det kan man diskutere, men det kom flere milliarder på bordet. Men, og det her min fotnote kommer. Jeg tror det virker fordi det kom fra Danmark først. Dette har jeg tenkt på lenge. Fordi, og dette er en liten leksjon i norsk lynne, og særlig i forhold til svensker, en leksjon i hvordan kritisere Norge på en måte som virker. Og det er et ord i denne teksten til Peter Wolodarski alldeles innledningsvis, som gjør at jeg tror det overhovedet ikke kommer til å virke på noe vis, og det handler om at vi skal skamme oss. Mm. Han bruker retoriske virkemidler som forsterker Norges i hermetegn skyld. Han snakker om skjems, om smikker, om låg nivå. Han skriver plågsamt. Samtidig så har han, mener jeg da, en manglende real politisk anerkjennelse av hvor ekstremt vanskelig det er å håndtere relasjonen til en stormakt som USA under Trump. Og hvordan oppfattes det i Norge? Det oppfattes som moralisering fra storebror Sverige uten tilstrekkelig forståelse for Norges faktiske geopolitiske situasjon. Og da går vi inn i en litt interessant tankerekke om hva betyr skam, som vi har snakket om før, men på et personlig nivå. På et landsnivå, dette er min analyse, er det å være moralsk forbilde, fred, solidaritet, humanisme, det er veldig svensk. Skamkilden er skyggen av nøytralitet under 2. verdenskrig. Rasisme, historie og frykt for å svikte egne idealer. I Norge, derimot, så er det å være liten og tøff og pragmatisk, motstandskamp, oljerikdom og velferdsstat, sant? Mm. Vår skamfølelse, det er følelsen av oljeavhengighet og globalt klimapress og så videre. Men mens det i Sverige så overkompenseres en med høye moralske krav og kollektiv selvkritikk og sterk konsensus om hva som er riktig, så virker ikke det i Norge. Og dette kan jeg nå si veldig tydelig til alle svensker som vil kritisere nordmenn. Fordi i Norge så vil det alltid være en slags, ja, ja, vi vet vi må gjøre noe, men vi må løse det praktisk.
Ikke moralsk.
Vi reagerer med forsvar og trass mot alt som minner om moralpreken. Vi, da snakker jeg om slags Norge i stort.
Ja. Nei, men nu är det inte bara Sverige och Danmark som tycker att Norge har betalat för förhållandevis lite till Ukraina. Det är flera europeiska länder som har varit på Norge om detta. Men jag måste säga, jag förstår när du säger att man reagerar väldigt starkt på det skam. Och jag tycker själv att skam är ett väldigt obehagligt ord att kasta på någon annan, för att om man vill att någon ska skämmas så säger man, och skammen går ju ut på att du har inte måste göra, du ska puttas ut ur gemenskapen, skäms på dig, gå och ställ dig i ett hörn. Och det är extremt aggressivt att liksom uppmana någon att skämmas, så, och jag förstår att ni tar illa vid er, men jag kan säga, inga länder tycker ju om att få höra liksom att man har betett sig illa, men vi i Sverige är lite mer vana med det, tror jag. Vi får göra det hela tiden, att vi är så pinsamma med allt vi gör, svenska tillståndet och sådär. Men att vi ska skämmas, det ordet är inte bekant med att man kastar på oss. Däremot att
den inre skammen,
vi har ett hyckleri eller vad det än anklagar oss för, att det är dubbelmoral och det är det ena och det andra. Men skam, det är ju väldigt, väldigt starkt ord. Väldigt starkt. Så jag förstår att ni i Norge reagerar.
Ja, det förstår jag också helt säkert. Alltså i den grad, ikke? Men det är ju också ett annat element i det här, Hilde, som vi ju också har talat om tidigare, ikke? Alltså nordmäns, vad kan man säga, avhängighet av att bli bekräftad av nabonationerna Sverige och Danmark, ikke? Och nordmäns meget, altså, individuelle ønsker om det samme, ikke? Altså hver gang man kommer til Norge, så er det første man bliver spurgt om som dansk, er jo, hvad synes du om nordmænd, ikke? Ikke hvad synes du om Norge, men hvad synes du om nordmænd, ikke? Ja, hvad synes du om os, ikke? Det er meget norsk, og det
er sandt, faktisk.
Og derfor så har den der artikel i, jeg havde da ikke regnet med, at den der dobbeltartikel i et svensk og dansk dagblad med hvad 100.000 læsere måske i alt, ville have den effekt, at man fra Norges side så pludselig opruster på den måde, at man sender langt flere penge til Ukraine, men det må jo handle om netop det her med, hvad synes de om os, de andre? Ikke?
Jeg tror en annen forklaring var at Jonas Gahr Støre plutselig var alene og slapp å forholde seg til Senterpartiet. Dette er min private teori her, men det lå nok noe i systemet der allerede.
Yeah.
Men altså i Norge så har, Norge er jo bygget rundt små lokalsamfunn og hver mann sin egen bondelogikk. Sverige kanskje i større grad er bygd rundt troen på felles nasjonale idealer. Altså et fellesskap som skal være moralsk hevet over
Absolutt.
Individet.
Men jeg måste ändå bare säga, Hilde, det er så interessant, for at du har i program efter program sagt at du tycker at Norge ska skicka mer pengar til Ukraina. Mm. Men når Danmark og Sverige säger samma sak, då blir du lite sint.
Nej, Åsa.
Nej, det kunde Sverige säga det, Åsa.
Jeg har jo sagt i program etter program, hylla Christian Jensen i første række.
Ja, Christian Jensen, men Sverige ska inget säga.
Nej, og det var derfor dette var en leksjon til svensker. Hvis svenskene også skal bli hørt i Norge, så skal de ikke være så svenske. Vi skal være mer sånn danske, som er sånn, vi gjorde dumme ting, vi gjør fortsatt dumme ting, men nå kan vi drikke øl og finne på en løsning. Det er mer den danske.
Nei, men jeg forstår hva du mener. Det var en kolerisk tekst i Dagens Nyheter, så jeg forstår meg som vanlig.
Det var kolerisk, det kan man si.
Du lyssnar på norsken, svensken och dansken. Skandinavisk familjeterapi.
Ny rapport från Center för digital pedagogik visar att internationella incel-nettsteder, alltså nettsteder som hänvänder sig till gutter som lever i ufrivillig celibat, har haft en explosiv växt de sista 5 åren. Och detta är alltså danska forskare som har sett på vad sker, Hassan.
Altså, der er noget eksplosivt i udviklingen, men jeg synes måske også lige, man skal slå koldt vand i blodet, ikke? Fordi de her, altså i alt, ikke, så drejer det sig om under 100.000 medlemmer af de, eller brugere af de her hjemmesider, ikke, på globalt plan, ikke? Og det er selvfølgelig et tal, man skal forholde sig til. Det er klart, det er med på, ikke? I Norden er det jo under 1.000 unge mennesker, der ligesom sådan beskæftiger sig aktivt med det her. Men når det er indskudt, så vil jeg sige, der er selvfølgelig, en reel trussel, når politiets efterretningstjeneste går ud og siger, at det her er også noget, man skal være opmærksom på, ikke? Mm. At den radikaliserede og voldsparate del af incel-kulturen kan være relevant for terrortruslen mod Danmark, ikke, i dette tilfælde. Selvfølgelig, helt klart, ikke? Okay, nu har jeg ligesom fået indskudt det her. Jeg synes, alt det her er meget, meget interessant at diskutere, og jeg synes, der kommer flere og flere nuancer frem i diskussionen, og det er jeg meget, meget glad for. Altså, at vi både kan diskutere, incel og dens, følgestrømme som modreaktion på hyperfeminismen, ikke? Men at vi også kan tale om nogle elementer i samfundsudviklingen, som er ja, som er altså som er som skaber modborgere, ikke, frem for medborgere, ikke? Og så tænkte jeg på, så bemærker jeg selv i en ting, ikke, i et helt nyt studie fra i år udspørger man selv erklæret incels på nettet og sammenligner dem med unge, som er ikke incels, om den her ensomheds fornemmelse, ikke? Og det viser sig så som resultat af undersøgelsen, at man kan konkludere om både ikke-incels og incels, at de faktisk ikke er ensomme, fordi andre ikke kan lide dem. Det kan de faktisk godt. De er ensomme, fordi de tror, at andre ikke kan lide dem.
Ja.
Det er for mig sådan et helt afgørende kollektiv statement om en gruppe unge mænd, ikke? Som vi virkelig, virkelig skal dykke ned i, ikke? Fordi djævlen ligger i detaljen, og det her er den afgørende detalje, som jeg ser det. Og det er faktisk noget, man kan gøre noget ved. Ikke?
Det kommer frem i den rapporten, at mange unge mænd mangler nære relationer, og de føler sig alene, de leter etter et sted å høre hjemme. Og da kan fellesskap i incelfora bli en slags alternativt brorskap.
Ja, det siger man, og det er også et outlet for følelser, ikke? Som man ligesom ikke har en mulighed for at nogle andre steder for at dele, altså følelser af marginalisering, udstødelse, af at være forkert, af ikke at være er du til noget i nogen sammenhæng, ikke? Og måske kan man for de her unge mænd i virkeligheden tale om incel som en slags selvskade, som parallelt til det kvinderne gør, ikke? De unge kvinder, ikke? At det i virkeligheden er en mental selvdestruktiv proces, som de unge mænd går ind i, når de sidder på deres værelser og bilder sig ind, at ingen kan lide dem, ikke? Og at de derfor må tilslutte sig de her grupperinger, som er så ekstreme, ikke?
Ja, selvskade er et interessant begreb. Så du på undersøkelsen også?
Nej, jag gjorde faktiskt inte det, men där måste jag titta på, för jag tänker att ni förklarar den för mig, men jag tittar på en annan undersökning som lite grann hänger ihop med det här. Den här veckan så kom Göteborgs universitet med en undersökning som visar att man har studerat hur mår unga människor idag jämfört med för 15 år sedan. Och resultatet var ganska intressant tycker jag, att barn mår inte sämre nu än för 15 år sedan. Mm. Men de som mår sämre, de kan uttrycka det mycket starkare. Ja. Därför att det inte är tabu att prata om att man mår dåligt. Men också att de som mår bra, de uttrycker det också mycket starkare. För att man har liksom andra verbala uttryck idag än man hade förr. Jag tyckte att det var ganska hoppfullt, för att vi har ju den här idén om att unga människor mår så väldigt mycket sämre hela tiden. Och jag har ju tänkt att så är det. Men så kommer den här stora undersökningen från Göteborgs universitet och säger någonting annat. Man mår ungefär som för 15 år sedan, men man kan prata om det.
Men kanske nettopp det att de som har det bättre och de også snakke tydeligere, så blir avstanden større.
Så kan det være. Det er en poeng du har. Jeg funderer ändå på det her med jeg var interesseret av det her med når Hassan siger, at det er hyperfeminismen, som har gjort at det finns så många incels. Var det så du sa, Hassan?
Nej, altså jeg siger, at en del af diskussionen handler om, hvorvidt det er hyperfeminisme.
Ja. Er det så i undersökningen, eller er det din tolkning?
Nå, men det er der jo incels, der siger. Ikke?
Det er dem, som siger det. Ja, det forstår jeg. Ja.
Det er der nogen, der siger.
Så jeg hænger med. Ja.
Men dette er interessant også.
Ja.
For nu går vi ret ind i en annen vigtig samtale. For sammen med Marit Teigen ved Institut for Samfundsforskning har professor Katrine Holst i Norge undersøgt, hvordan kjønnsforskjellen i skolen beskrives og forstås i offentlig politik i Norge og Sverige. Og her er det de finner frem til. Når svenske gutter gjør det dårligt på skolen, skyldes det undertrykking, ifølge svenske utredninger, og når norske gutter gjør det dårlig, så skyldes det helt andre ting. Og når man læser, hvad de to har sett på, så ser man, satt på spissen, at i Sverige så skylder man det såkaldte mannekrisen på patriarkatet og undertrykkende strukturer i Norge på spissen. Dette ordet bruker ikke Katrine Holst, så skylder man på matriarkatet. Og det synes indirekte. Og du, når du spør om denne såkalte hyperfeminismen, er det liksom virkelig det, så er det nästan ett svenskt spörsmål.
Nej, jag frågade för att jag ville veta om det var Hassans tolkning eller om det var undersökningen som kom fram till det. Men då förstår jag att det är incelsarna själva som säger att det är feminismens fel. Ja, men fortsätt till det, för det här är intressant.
Det är så spännande. Det är så spännande. Alltså att de svenska utredningar i förhåll till det här problem alla samman anlägger ett konfliktperspektiv, säger forskarna här, och konkluderar så att man i Sverige säger att samhället är ett patriarkalsk könsmaktsystem, hvor det är interessekonflikt mellem kønnene, der gør sig gældende. Ikke?
Ja.
Hvor man i Norge siger, at hvis drengene, hvis gutterne, pojkerne får det bedre, så får pigerne, jenterne, flickorna det också bättre.
Ja, jag tyckte också det här var väldigt intressant. Det här är ju två norska forskare som jag har förtroende för. Jag har ju liksom hängt med lite tidigare på vad de har gjort. När de till exempel säger att skolan och barnomsorgen är bättre anpassad för flickornas mognad, så skulle jag säga att det är mina erfarenheter också från hur det är i Sverige. När de svenska forskarna säger att det är de gamla könsrollerna som hämmar pojkarnas utveckling, så undrar jag, vad är det för sorts könsroller som de tar upp? Är det att...
Ja, de säger att det är en perverterad mannekultur, som
man
är knyttet till en form för hegemonisk maskulinitet. Det är det de säger. Ja. Men det där är verkligen intressant, som jag trodde du ville leda upp till, det är att när norrmännen forskar i det här, så är det mediciner, psykologer, ekonomer och samhällsforskare som dyker ned i ämnet. Ikke? I Sverige så är det några andra människor. Det är folk från ligestillings- og uddannelsesbyråkratiet, det er feministiske teoretikere og litteraturvidenskabsfolk.
Ja, det synes jeg var fascinerende. Og hvorfor er det det? Nej, for en av de som har jobbet med masse med dette i Norge er Camilla Stoltenberg, som dere kanskje husker fra koronatiden, da var en direktør for Norsk Folkehelseinstitutt.
Norges Anders Tegnell.
Ja, på mange vis. Og hun er jo lege. Og har ledet et gutteutvalg, et mannsutvalg, for å se på nettopp hva er det som gjør at så mange gutter, pojker, faller utenfor. Og selvfølgelig, hun har sine holdninger sikkert, og jeg opplever at hun sikkert er en statsfeminist, det vet jeg ikke noen ting om, men det ligger ikke den type teoretisk ballast bak. Og så igjen her, så tenker jeg at svenskene sätter upp ett ideal, det gjorde Peter Wolodarski i sin kommentar, du sätter upp ett moralsk ideal om att sån ska samhället vara. Både här är den rollen som män och kvinnor ska spela i ett samhälle för att det ska bli ett gott samhälle, och hvis du går utanför den mallen så är du underordnad någon patriarkalska strukturer eller vad det måtte vara.
Jeg synes, man kan fornemme en konklusion her, Åsa, at det eneste svenskerne bør skamme sig over, det er deres udskamning.
Ikke? Moralen. Ja.
Hiss og diss.
Vi har kommet fram til ukens hiss og diss. Det betyr altså ting som vi har likt den siste uken, og ting vi ikke liker så godt. Åsa, hva er din hiss og diss?
Ja, veckan sist, jag kommer tillbaka till det här med Joakim Medin. Jag hissar hans bok Kurdspåret som finns på det lilla förlaget Verbal som man kan köpa på nätet. Det tycker jag man ska göra för att få veta någonting om den här frågan.
Din diss?
Veckans diss. Det är så att vi har ett väldigt litet parti som heter Liberalerna som sitter i regeringen, och deras partiledare Göran Persson, han har avgått. Den här veckan, nu har Sveriges Radio avslöjat att Johan Persson har aktier som han inte har redovisat, bland annat i spelbolaget Betsson. Och detta samtidigt som regeringen har sagt att man ska försöka minska spelmissbruket. Så jag skulle vilja säga dubbelt shame on you.
Shame igen.
Shame igen. Hassan.
Ja, min uges hiss går till Danmarks Radio, som har ansatt den kontroversielle og meget dygtige, synes jeg, tidligere finansminister, nuværende chefredaktør på Børsen, Bjarne Corydon. Han kommer til at markere sig langt mere end den siddende generaldirektør, og det er godt for DR. Ugens Dis går til Øresundsforbindelsen. Jeg besøgte en ven i Malmø, og togtrafikken var indstillet, forsinket, toget kørt med nedsat hastighed, der var sporarbejde, sporskift, spor hvad som helst. Ikke? Det her, det er en region med over 4 millioner indbyggere, som ønsker at være integreret. Ikke? Men med sådan en forbindelse hen over Øresund, så kommer det aldrig til at se. Sikke en skandale, altså.
Min hiss og disse i dag er begge via kulturen. En første utgave av Knut Hamsuns Sult har funnet veien tilbake til Deichman biblioteket i Oslo. Det er min hiss. Boken skulle ha vært returnert i 1917, men ble levert inn påsken 2025, skriver Aftenposten. Tenk på det, at den ble levert tilbake. Jeg elsker at sånt kan skje i det hele tatt. Min diss handler om sensur på Moderna museet i Stockholm. De viser i øyeblikket en utstilling om den moderne surrealismen, der den spanske filmskaperen Louis Buñuel, den andalusiske hunden fra 1929, er med sin aller mest kjente og ubehagelige scene, der et øye blir snittet i med en kniv. Bortsett da fra at museet har sensurert denne scenen, som har fått en svart liten firkant på seg. Enten tåler man surrealismen, eller så gjør han det ikke, tenker jeg.
Hiss.
Det gode børneliv, hva er det? Det diskuteres i Danmark om dagen. En rekke kvinner på alle sider av det politiske spekteret går nå ut med et tydelig budskap. De vil tilbringe mer tid med barna. De nekter å stå i hamsterhjulet, nekter å være tannhjul i velferdsstatens maskineri. En av dem er forfatteren Mai Humaydan, som har skrevet boken Bløtt, kampskrift for et meningsfullt liv.
Det at være til stede i verden på en blød måde, det er at give sig selv tilladelse til at vælge en vej, der føles god og rummelig, så vi får frisat energi til at være her på den måde, vi egentlig helst vil være her.
Ja, de kvinder, der står frem nu med beskeden om, at de ønsker et anderledes familieliv, de i den grad er hinandens modsætninger. Altså, de gør det jo ud fra et fælles perspektiv, som er trivsel, ikke? Men fra helt forskellige udgangspunkter, ikke? Og det, synes jeg, er så spændende, når sådan noget ligesom udspiller sig. Det kan jeg rigtig godt lide. Altså, jeg synes, at det illustrerer en eller anden, hvad kan man sige, ansvarlighed og et ønske om familiekærlighed og sådan noget, som jeg jo kender rigtig, rigtig godt fra mig selv. Ikke? Fordi jeg har jo det samme forhold til institution. Vi er jo heldige at have børn på en rigtig god institution. Ikke? Fordi vi er dem, vi er, med de privilegier, vi har, og så videre. Men jeg har det jo stadig sådan, at prioriteten er jo at være sammen med mine børn så meget som overhovedet muligt. Altså, og jeg vil jo på en eller anden måde ønske, at helt oprigtigt, at Sara, min kæreste, fik en så høj løn, at jeg kunne skrue helt ned for mit arbejde og holde børnene hjemme. Altså flere dage om ugen. Ja, absolut. Jeg er slet ikke i tvivl om.
Aldrig kunne tænkt mig.
Nej, men I var også forældre i en anden tid.
Ja, altså, nej, det handler ikke om det, utan det handler om at Hilde og jeg tycker om at arbejde, at vi tycker det er meningsfullt. Frågan er hur mycket man skal arbejde.
Ja. Men I synes vel også, forældreskabet er meningsfullt?
Jo, men ja, det ene utesluter ikke det andre.
Jeg ville vært en elendig mor hvis jeg bare skulle vært hjemme. Jeg ville vært en helt grusom mor.
Jeg skulle ikke skaffe barn. Ja, verkligen. Jeg skulle være fruktansvärt dålig mamma på heltid. Fruktansvärt dålig skulle jeg være.
Ja, og jeg tror den socialiseringen som sker i institutionen, på dette er interessant, og jeg skal ikke avvise det. Men jeg læste en interessant artikel i Vikenavisen, Anders Boas forskningsjournalist i Vikenavisen, som tar for sig denne boken til Maimi Humaydan. Og han siger, at hun snakker her om at den beste forholdet mellem barn, altså det beste for barn er den tilknytningen til den voksne, og at det bør være forældrene. Det siger hun. Og det han siger, at han er mest kritisk, ikke til dette trivselsperspektivet, heller ikke til at hun mener at hun vil være mer hjemme og ikke være inne i dette velferdsmaskineriet og et tannhjul og så videre. Men han sier at det finnes ingen studier som viser tegn på at daginstitusjoner og dagpleie har en negativ effekt på tilknytningsforholdet mellom foreldre og barn. Nei. Og det sier han, det konkluderer ingen tilknytningsforskere med. Og at han er mest kritisk til at det ligger en underliggende mistillit mot alt som heter altså alt som av institusjoner. Og der kjenner jo jeg, fordi at altså min mor slåss for barnehage da jeg var liten. Og det kom jo ikke før lenge etterpå.
Hvordan kan I sige, at det ikke handler om den tid, man lever i? Det, ja, altså, det illustrerer jo den tid, du levede i. Nej, men det var
min. Nu snakkede jeg om min mor.
Ja, netop.
Og jeg var mor senere end min egen mor. Men jeg vil sige, at den, altså, jeg kender jo godt kvinder, som har små barn nu, selvom jeg i min alder. Altså, jeg har mange venner med små barn, som ville være totalt enige med mig, og som fremdeles enige med det, som jeg oplevede for 20 år siden.
Jag har en dotter som har två barn som längtar efter 6 timmars arbetsdag, men hon vill absolut fortsätta arbeta. Vi har studier i Sverige som visar att barn som går på förskola, de blir bättre på att samarbeta med andra, de blir bättre på att prata, de lär sig vänta på sin tur, de lär sig äta mat de inte skulle äta annars, de lär sig regler, de får lära sig umgås med vuxna som har pedagogiska utbildningar för hur man leker till exempel och så vidare. Så det finns fördelar i det här. Vi hade för 20 år sedan en diskussion i Sverige som startades av Nina Björk på Dagens Nyheter som en vänsterintellektuell och som skrev en text där hon önskade att få vara mer med sina barn. Mm. Varpå andra vänsterintellektuella kvinnor anklagar henne för att vara konservativ. De kunde inte alls förstå det där. De tyckte att det var reaktionärt i stort sett att säga att jag vill vara mer med mina barn. För mig är det helt obegripligt att det skulle vara en konservativ hållning. Jag har också velat vara mer med mina barn i förhållande till hur mycket jag har tvingats arbeta. Mm. Men att ge upp arbetet. Det skulle vara att ge upp mig själv.
Men der er jo ikke nogen, der siger, at hverken du eller Hilde skal give op på jeres arbejde, eller at I skulle have gjort det.
Kampen måste ju handla om kortare arbetstid, og det gäller ju även män.
Og gode institutioner.
Og det
har du helt rätt i, Hassan. Altså, det er stor forskel på en god og en dårlig barnehage, som det heter i Norge.
Jo, men vent nu lidt, altså, ja. Fordi det bliver også lidt, altså, man, når nu vi refererer fra Maimy Humaydans interview og skildring i Weekendavisen, som indtager det modsatte perspektiv, så handler det også rigtig meget om de valg, man selv har truffet i sit eget liv, som man jo bliver nødt til at stå på mål for, ellers så må man erkende, at de valg, man træffer, var helt... Lad mig lige gøre det færdigt, ikke? Kan være helt forkerte valg. Ikke? Men det, jeg siger, det er, hver anden kvinde på fuld tid går ned i arbejdstid efter sit første barn. Halvdelen af danske kvinder, som arbejdede på fuld tid inden fødslen af deres første barn, går på deltid, når de vender tilbage på arbejdsmarkedet. Halvdelen!
Men
det er et markant tal. Når du opsummerer, Åsa, hvad det er, at institutionen gør, som er godt for barnet, ikke? Så er samtlige af de punkter, du opsummerer, er at gøre dem til gode borgere, ikke? Altså gode demokrater, gode, velfungerende borgere i en velfungerende borgere i en velfungerende velfærdsstat. Det, som de her kvinder taler om, det er noget andet, ikke? Det er noget andet. Det, de taler om, det er kærlighed, nærhed og hvad hedder det, lykkefølelse som barn. Mm. Ikke? Men, det er nogle andre ting. Det er nogle mere, de taler om det instinktive. Mm. Ikke?
Jeg forstår ikke, hvorfor man måste ställa det ena mot det andra. Jeg fattar faktisk ikke riktigt det. Det er klart at man kan... arbeta kortare tid och också få vara mer med sina barn. Det jag tycker är intressant är att det är så många kvinnor som går ner i arbetstid därför att männen tjänar mer och då blir det för dyrt. Eller därför att man tycker att det ligger i moderskapet att det är okej för mig att göra det medan män tycker att det är pinsamt.
Färre och färre,
nu är det du som har brytt mig, Hassan. Mm. Färre och färre kan gå ner i arbetstid, i alla fall i Sverige, därför att utgifterna är för höga. Boendekostnaderna är alldeles för höga och det gäller särskilt i Stockholm. Så att de som vill gå ner i arbetstid kan inte göra det. Sen till detta ligger att många kvinnor passar på att gå ner i arbetstid trots att de egentligen kanske inte har råd, därför att de har, det gäller framförallt de som har kroppsarbete, att det är så otroligt mycket mer slitsamt nu att stå i den typen av arbeten än tidigare. Det här är så extremt komplext än att det skulle ha att göra med om man älskar, alltså, kärleken till sitt barn eller inte.
Men alltså, här blir det, detta har jag tänkt på sedan jag blev gravid. Detta har jag tänkt på antageligvis hele mitt liv. Fordi det ligger noe i det kravet til hva en god mor skal være, og der blir min provokasjon så ekstremt stor. For jeg mener, jeg skrev en artikkel for veldig mange år siden, da hadde jeg små barn selv. Da var det en slags tradwife-bølge, som med masse unge influensere som ville nettopp det som de kvinnene som vi snakker om nå vil. Og da skrev jeg en tekst på 8. mars at dette er så totalt uhistorisk. Det har aldri vært en tid i historien der mødre hang sammen med sine barn hele døgnet. Alle mine formødre, de jobbet døgnet rundt, men de jobbet ikke på butikk eller hva det måtte være. De jobbet hjemme. De sto i kålåkeren, eller de jobbet. Så hvis du skulle være sammen med foreldrene dine, så var du sammen med dem på jobb.
Exakt.
Og det er noe så ekstremt overklasse. Mm. Og jeg pleier ikke å snakke så mye om klasse. Men det er noe sånn ahistorisk, som jeg synes også blir koblet på den politiske situasjonen nå, der plutselig så begynner vi å se argumenter som at det er mannen som skal ut og krige mens kvinnen skal føde barn.
Nei, slett ikke.
Nei, men det kommer også inn i det. Det ligger også i det. Altså, det ligger i retorikken i det.
Altså, ikke fra de kvinner her, og heller
nei, ikke fra
meg.
Nei, ikke fra de kvinner her.
Jeg
snakket i et større samfunnsperspektiv nå, så er det de argumentene som kommer opp.
Jo, men samtidig så ser vi jo, at øremærket barsel til mænd, som før holdt meget lidt barsel, ikke? Ifølge en ny analyse, er steget. Ikke? Mandlige medlemmer af 3F er begyndt at holde langt mere barsel, altså dobbelt så meget barsel som tidligere. Ikke? Så det her handler jo ikke for mig om at være mor på en bestemt måde efter en bestemt skabelon. Det her handler om forældreskabet, ikke? Som skal kunne udvides. Og mulighederne skal være der for, at man kan træffe forskellige beslutninger og have helt åbne diskussioner om, hvad der er godt, ikke? Fordi jeg synes jo, at den her opdragelse til at være en god samfundsborger er mindre interessant end mange andre ting.
For mig så handler det her om at kunne lære sig at äta mat som andre lager til en, eller at vente på sin tur, at ikke prata i mun, at stå i kø, og som samarbeta. Man kan se det som at man kan bli en bättre samhällsmedborgare, men framförallt en behagligare människa att vara med. Du har en sån instrumentell syn på det här med barnehage och förskolor och att det är liksom att någonting, att barnet hamnar ju på något slags statlig våld här, eller statlig uppfostran. Nej, men det är så jag uppfattar det när du pratar om
men det är ju din uppfattelse. Det har jag aldrig sagt. Det menar jag inte.
Jag uppfattar det så när du säger att det här handlar om att man ska uppfostra barnet till att bli goda samhällsmedborgare.
Jag citerade vad de här kvinnor hade sagt, där var det centrala för
dem. Jag fick intrycket att du höll mer om att du höll mer om Hassan. Jag fick intrycket att du höll mer om.
Nå, men jag håller med alla perspektiver i den här sag. Alltså jag prövar att höra, mina barn är på institution. Alltså jag är inte, vad heter det? Jag sitter inte och säger att institutioner ska lukkas, vi ska hålla dem hemma. Jag prövar bara att analysera olika perspektiv och sätta mig in i kvaliteten av de olika perspektiven, för jag syns det är riktigt mycket sunt och gott att hente i den beskrivelse de har av föräldraskapets möjligheter, på samma måde så är det också med på att institutionerna kan bidrage til nogle rigtig, rigtig gode ting, altså en socialisering. Ikke?
Jeg kan sige, at vi har et nyt forslag her i Sverige, eller det er Liberalerne som har lagt förslaget at det skal bli obligatorisk förskola från 3 års ålder. Det kom den här veckan. Det här är någonting som jeg har pratat om at jeg tycker att det är bra, därför att vi har väldigt många nya svenskar som har barn som stannar hemma ända tills de börjar skolan, vilket gör att de kommer efter i språkutveckling och sådana saker. Så jag är hardcore om när det gäller barnehage och förskola och den pedagogiken som man får där oavsett varifrån man kommer.
Men jag är också för att frivåg, alltså verkligen
inte inte
missförstå mig, men jag menar alltså det är vad är det att vara en god mor och en far, god far? Så tänker jag att det viktigaste uppgiften jag har som en mor och eller hvis jeg er som en forelder, så er min viktigste oppgave er å sørge for at de blir trygge nok til å kunne ta sine egne valg. Og til å møte verden sånn som verden er. Og kjenne seg elsket i det.
Det vil jeg tilslutte.
Selvklart.
Ja, og
det er vigtigere for mig, end om de er gode til at stå i kø, for eksempel.
Nej, men gode til at stå i kø, det handler om at en tåler andre. Ja, for eksempel.
Exakt.
At den tåler andre, at den tåler å møte folk som er fullstendig forskjellige fra deg selv. Og er det noe som jeg synes er vanskelig, så er det for eksempel en generasjon som ser ut til å først og fremst tenke på hva er best for meg. Og det så kan du si, hva er det å være en sånn god samfunnsborger? Er det da negativt? Jeg mener jo faktisk det er kjempepositivt. Å kunne være og inngå i et samfunn i et større vi.
Visst.
Og at det større vi er rekke ut over seg selv og ut over egen familie, ut over. Altså, men der er det vi trenger det mer enn noen gang.
Men det er jeg helt enig i. Jeg synes, det er en stor væsentlighed i at kunne opføre sig ordentligt, også til sin egen fordel. Ikke? Det er jeg med på. Det er jeg fuldstændig med på. Jeg er helt enig i, at det skal være sådan. Ikke? Det jeg reagerede på, det var, at Åsa refererede fra en undersøgelse, hvor der ikke var et eneste ord om selvkærlighed, forbindelse, altså følelsesmæssige forbindelser og sådan noget, hvor det handler, altså hvor det i retorikken i hvert fald kun handlede om, at du skal være velfungerende i det kollektiv, du skal vokse op.
Nej, men altså, jeg refererer ikke til en undersøgning, jeg bare rabblede en masse eksempel på, hvorfor förskolan også er bra. Utöver det som Hilde pratade om, det här att man ska lära känna tillit till andra människor och andra vuxna, det är ju helt avgörande att man lär barn det.
Ja, men som sagt, för mig igen så kan folk välja det de vill.
Du lytter til norsken, svensken og dansken.
De er vingeløse, de er grå og de er skjeggete, og de inntar stadig flere hjem. Skjeggre, dette forhatte insektet, får altså danskene til å bryte ut i gråt, ifølge Jesper Ulvedal, som er styremedlem i skadedyrsbransjen og eier av skadedyrsbekjempelsesfirma Skadedyrforbud. Skadedyr.
Ja. Skal jeg si at skjeggkre, det er silverfisk på svensk?
Nej, det er det ikke. Silverfisk er noe annet.
Silverfisk har vi også.
Ja, det er sølvkre i Norge.
Hva heter det her?
Skjeggkre.
På svenska heter det långsprötad silverfisk. Så jeg var ikke helt ute.
Du var ikke helt ute.
Nej, det var jeg faktisk ikke.
Altså, vi har skægkræ herhjemme, ikke? Det er begyndende, og jeg håber, at jeg får det stoppet, ikke? Men altså, hvis jeg skulle have hundredvis eller tusindvis af den type brutale, store insekter, som æder løs og alt muligt, det vil jeg synes var virkelig, virkelig ulækkert. Altså, virkelig ulækkert, ikke? Og man kan ikke gøre noget ved det, men altså, de siger, man må lære at leve med, at de er til stede i hjemmet. Altså,
så du falder?
Ja, ja, over det hele. Ja, ja. Men jeg har faktisk sat fælder op for sølvfisk, og det virker ikke på skægkræ.
Nej.
Ja.
Jeg tror ikke, at sølvkræ, men jeg tror også, der er noen skægkræ. Det er vel ingenting som passer mer naturlig da, enn å gå ut på kringsatt av fiender.
Ja, vilken underbar låt det där.
Men, når vi har liksom fiender overalt, og ikke bare skjeggre.
Ja, men har, det er også en nordisk solidaritetserklæring til Joachim Medin, ikke?
Ja, det altså, er det også. Ja. Ja, det er det.
Det er det fremfor
alt. Og her blir denne vakre, sterke sangen sunget av DRs pikekor. Det er en av de nydeligste innspillingene jeg vet om av denne sangen. Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Assam Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid både og for NRK, SR, DR og YLE. Redaktør for programmet er Ole-Jan Larsen. Husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, YLE Arenan og NRK Radio.